Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör, för att det är en, ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter, oavsett om man är medveten om det eller inte. Jag kan ju sitta här och säga att det är inte det som är drivkraften för mig, det är inte det som driver mig, men jag vet inte om det är den riktiga sanningen, för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna.
Nu är det över 2 decennier sedan han slog igenom i lillebror Josefs långfilmsdebut Jalla Jalla. Och under de här åren har Fares stjärnstatus växt och växt. Han har varvat stora filmer och tv-serier i Europa, inte minst Danmark, med dem i USA. Det var först med tv-serien Partisan som han kom tillbaka till yrkesmässig svensk mark efter 10 år i konstnärlig kappsäck. Nåväl, nu är han återaktuell med ett samarbete med regissören Tarik Saleh, som han gjorde The Nile Hilton Incident Grant tillsammans med. Och åter jobbar hon på arabiska i Boy from Heaven som är Sveriges Oscarsbidrag. Men före eventuell gala i Hollywood är det ett stopp i ateljén i Gamla stan. Här är Värvet avsnitt 547 med Fares Fares. Du, men jag har ju förstått det som, det är inte så här första gången jag frågar ifall du vill komma hit.
Det är inte det, va?
Nej.
Nu har du äntligen fått hit mig. Ja. Nej, men det är svårt att få mig att sitta framför en intervju om det inte är något specifikt arbete. Eller om det inte är något någon specifik film eller något specifikt projekt jag ska prata om.
Om inte någon skickar hit dig helt enkelt.
Och då är det, jag skulle precis säga, då är det oftast någon annan som bokar saker. Mm. Men jag får ju fortfarande frågan om det är vad jag ska göra och inte göra. Så jag har ju godkänt det här. Att jag ska komma hit. Men om det inte är i samband med någon premiär, då händer det ju inte.
Nej. Men vad, liksom, och nu har du ju då haft en hel dag med sånt här. Jag vet inte om den är slut efter vårt möte här.
Du är det sista jag gör här på dagen.
Skönt.
Den här dagen i alla fall. Ja, precis.
Men, och då får du ju stå ut med det här då.
Ja.
Men vilka aspekter av er?
Det beror på hur jobbig du kommer att bli.
Jag tror att jag kommer, jag tror, vet du vad Faris, jag tror du kommer att ha ganska mysigt.
Ja, men då så, då ser jag fram emot det.
Nej, men för, jag har ju hört dig säga förut att du drar dig för det liksom, och det är ju en aspekt av ditt arbete som, ja, men, som man kanske inte riktigt, det var kanske inte det att åka runt på junkets och få samma fråga.
Nej, exakt, men samtidigt så vet jag ju att det ingår i jobbet, så det är ju liksom bara att göra det egentligen. Men att sitta och prata om sitt liv öppet, det tycker jag oftast är väldigt privat, och det vill jag inte göra. Och sen att dessutom sitta istället och prata om hur man har gjort vissa saker och hur man har gått iväg och så här. Det, jag förstår att det kan vara spännande för människor att lyssna på det, men oftast är det, kan det också vara ganska genant och privat i hur man har gjort så här. Så att det ger inte mig någonting i alla fall. Liksom. Men jag vet att det är väldigt viktigt för i samband med premiärer så här, för marknadsföringen av en film.
Mm.
Så det ska göras. Jag sitter ju där och gör det. Liksom. Och ibland har jag faktiskt trevligt också.
Ja, men vilka intervjuer blir bäst då?
Faktiskt poddar tycker jag är roligast. Eller allting som har någonting med radio att göra är trevligast. Men poddar, då blir det som ett liksom längre samtal på något sätt. Och de brukar bli ganska roliga att göra. Och sen alltså, intervjun i morse i morgonstudion på SVT var väldigt trevlig också.
Mm.
Den är kort, men det var väldigt trevligt.
Men jag tänker mig, jag menar, du har ju hållit på med det här ett tag nu, och jag antar jag har gjort jättemycket press utomlands också.
Mm.
Skiljer det sig stort?
Nej, det är samma.
Okay.
Det är samma sak. Liksom. Typ, samma typ av frågor. Det är liksom.
För jag tänker mig, jag kanske har en naiv bild av oss, men jag trodde att vi var bättre i Sverige.
Nej, vi är bra på väldigt mycket saker, men när det gäller vad det ställs för frågor och så är det ju ingen skillnad.
Okej. Okay.
Jag tycker oftast det också här handlar om det mer självklara och väsentliga, att man ska prata liksom om vad filmen handlar om. Mm. Kan du beskriva din karaktär?
Mm.
Du vet, lite sådana frågor.
Jag har ingen sådana frågor. Vi får se ifall du blir missnöjd.
Jag, för jag vill inte svara på dem mer.
Härligt. Men du, för jag menar, om det här då inte är din favoritgrej med yrket, liksom, alltså, finns det andra aspekter av att vara skådis som är värdelösa?
Ja, det är, pressen är ju inte så rolig heller. Alltså. Det är att få ett nej tar ju ett ganska lång tid att vänja sig vid.
Mm.
Och det är ju en besvikelse som kan göra så att många drabbas väldigt hårt av. Så det är ju inte så roligt.
Alltså inför castings så att säga?
Ja, mycket. Inte bara inför att få ett jobb, utan också att prestera och att det som du har gjort blir uppmärksammat på det sätt som du hoppas på. Att resultatet efteråt blir uppskattat. Och du vet, det är liksom ups and downs när det gäller det här yrket. Och då, du får väldigt mycket uppmärksamhet för vissa saker, och sen så är det jättefyllt av massa med besvikelser, små och stora.
Mm. Men för det där har jag tänkt på och pratat om säkert mycket under åren också, just att som skådespelare är man så mycket är i händerna på andra. För att du, även om manuset ser bra ut, så kan det ju ändå bli pissant i slutändan.
Ja, alltså det är klart att någon kan ju förstöra saker när det sitter. Men ofta så är ju det liksom det är ett sammanslaget beslut, kan man säga, som man tar utifrån vilka människor som man jobbar med och manuset och rollen och hur man gör rollen själv och sådär. Så det handlar ju mycket är ju en gissning, men det blir en ganska kvalificerad gissning till vad resultatet ska bli. Man kan ju veta på ett ungefär om regissören kommer att göra ett bra jobb i klipprummet eller inte. Mm. När man spelar in redan.
Utifrån att du vet vilka det är du jobbar med.
Ja.
Men den lyxen har du väl inte alltid haft, tänker jag mig?
Nej, det är inte alltid man har den lyxen. Speciellt om man jobbar med jättestora amerikanska tv-serier, så här, då får man ju inte vara inblandad i efterarbetet på något sätt överhuvudtaget. Mm. Då ligger det verkligen i händerna på någon annan.
Mm. Och det antar jag också är ett slags press, eller? Stress, kanske.
Ja, det är klart att det blir ju en besvikelse att liksom, vad som kommer med av det man har spelat in och vilken vinkel, på vilket sätt en scen är vinklad och så här. Det är ju trevligare om man hade fått vara med och bestämma mer alltid, eller vara i alla fall inte varit med och bestämma, men vara mer engagerad och sådär hela vägen. Att jobba med en regissör som Tarik till exempel, där bygger vi ju upp saker tillsammans på ett helt annat sätt. Och så jag får liksom till och med se klippningar innan det är låst. Och så.
Ja, och det där, för att jag menar, när man tittar på dig utifrån så känns det ju som att du har varit på väg att bygga bort den där kontrollförlusten på något sätt. Ja, men Partisan var väl ett viktigt projekt för dig, antar jag, i det att du var liksom med från scratch.
Ja.
Och nu ska du snart regissera.
Ja, jag har redan regisserat,
okay.
Men jag sitter i klipprummet.
Okay, sorry. Ja,
så filmen är inte ut ännu.
Nej, ja, men det vet jag.
Ja.
Men så då tänker jag mig att ju mer insyltad du blir, desto mindre chans eller risk är ju, alltså,
att jag blir besviken.
Man kan ju
fortfarande bli besviken på folks reaktioner av det man har gjort liksom, så här. Men absolut, det känns väldigt privilegierande att få göra det faktiskt. Mm. Att inte nu, jag är ju vant med att när jag jobbar i alla fall här hemma med projekt, att vara involverad i projektet från början och så här. Nu var ju Partisan ett sånt projekt att jag var involverad hela vägen från manusarbete och inspelning och cast och allt möjligt, men jag var inte med i klipprummet, så det var nästa steg efter det för mig, var att liksom faktiskt regissera själv. Men så som det är ett samarbete som jag gör med Tarik till exempel, eller det känns ju också väldigt privilegierat. Där får jag ju också, jag har en tillit till honom och att det liksom blir ju det som, att det blir det som vi pratar om och så.
Mm.
Och då får jag ju vara med och skapa det väldigt mycket från början, och det känns också väldigt kul.
Men du är liksom inte co-producer på Boy from Heaven?
Executive producer.
Ja, du är det?
Ja.
Fan vad mäktigt. Vad betyder det?
Det får jag på Nile Hilton också.
Okej, det är ju en superfräsig titel. Men
executive producent kan vara väldigt mycket.
Det är lite hur långt det är ett snöre.
Ja, lite grann. Men i både Nile Hilton och det här fallet så handlar det om en insats i filmen. Och då blir man ju per automatik executive producer.
Mm. Utöver då att vara skådespelare, så att säga.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Alltså, det vi kan konstatera nu med ditt senaste liksom publika projekt då, Boy from Heaven, det är ju att det verkar gå otroligt bra rent så här festivalmässigt. Ja. Ni bara skördar den priset.
Ja, också publikt faktiskt. Den har ju egentligen bara haft premiär i Frankrike än så länge, och den har på 2 veckor setts av 260 000 människor. Så det är ju också väldigt, väldigt kul. Mm. Så vi hoppas på att det blir så också på när filmen har premiär på andra ställen i världen.
Kommer den ha det till exempel i Egypten då?
Jag tror inte den kommer släppas i Egypten. Nej,
okej. Okay. Den är för kontroversiell, eller?
Ja, det tror jag absolut.
Mm. Så att, men kom, alltså, jag vet inte, finns det liksom...
Men den är, så vad jag har hört, såld till i stort sett alla andra länder. Liksom.
Okej. Okay. För den är, det är en, jag menar, alltså folk får väl googla om de vill höra storyn, men den är ju liksom, alltså skulle den till och med kunna bli förbjuden i Egypten?
Ja, det tror jag att den är också.
Okej, okay. Ja, det är på den nivån. Wow. Mm. Men,
det var nog Nile Hilton också.
Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, spelar det där, jag menar, nu är du då producent uppenbarligen, men spelar det... Är det viktigt för dig att många går och ser den?
Ja, det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör. För att du lägger ner väldigt mycket alltså arbete. Och det kostar ibland också. Och då vill du ju såklart att folk ska se resultatet.
Mm. Så lite grann är du in it for the likes.
Alltid, det är väl det handlar om också. Liksom. Ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter. Oavsett om man är medveten om det eller inte.
Ja, jag trodde...
Alltså annars kommer man ju bara... Jag tror inte... Jag kan ju sitta här och säga att det är inte det som är drivkraften för mig. Det är inte det som driver mig. Men...
Skulle du ljuga då?
Nej, jag vet inte om jag skulle ljuga. Det skulle vara sanningen, för det är så jag känner. Mm. Men... Jag vet inte om det är den riktiga sanningen, för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna. Jag har ingen aning om hur jag ska reagera. Det är först då jag vet om det är det som är drivkraften eller inte.
Ja, för det är ju, du pratar ju om det tidigt liksom, att du, alltså det faktum att du fick en klapp på axeln, tror jag. Jag tror du använder de orden om liksom när du var tonåring och spelade teater liksom. Ja. Men jag tänker mig att, alltså, om jag bara drar en analogi till mitt liv, så kände jag liksom lite grann så här, du vet, ovärvet, alla ska lyssna på det och så vill alla komma hit och så får man göra kungen och bla bla bla. Fast i och för sig, alltså, när kungen var ju väldigt sent i min karriär i förhållandevis. Alltså någonstans, så här, först hype och sen så blir man liksom lite, så dalar det ner lite, så här, nu gör jag en kurva, en sänka. Mm. Mm. Och sen så kanske det går upp lite igen. Och det som gör, den där sänkan gör, när det, folk tycker att det är töntigt att lyssna på värvet, och så tuffar jag på ändå. Ja. Det är ju att man känner så här, ja, fast det är ju faktiskt inte för, det är inte för likesen, märker jag ju. Alltså, utan det är för att jag tycker att det är jävligt kul.
Ja. Det är ju det som är den första känslan som dyker upp igen, liksom. Mm. Att man gör det ju på grund av lust. Men jag tror att det är en stark drivkraft det där med bekräftelsen också.
Alltså så här, jag ska ju inte sitta och ljuga för dig. Jag skulle ju inte göra det ifall jag inte tjänade pengar på det heller.
Nej,
alltså,
och skulle du göra det om du bara hade en lyssnare?
Det beror på hur förmögen en lyssnare.
Okej.
Nej, men kanske inte. Å andra sidan, på ett sätt så här, jag kan vara avundsjuk på dig som har
där det faktiskt är inbyggt att man så här, ja, det kanske finns undantag, men du kan inte göra samma projekt i 10 år.
Nej, nej.
Utan
nej,
du måste gå in och ur.
Ja, precis.
Men du, hur peppad är du på Oscarsgalan?
Sjukt peppad. Jag tycker det skulle vara jättekul om det blev så att vi faktiskt kommer med. För det är ju en dröm såklart. Och det är ett jättefint pris då som man skulle vara nominerad i. Och ja, går vi hela vägen så är det ju ännu bättre.
Liksom. Mm. Har du varit där?
Nej. Nej. Jag har varit i LA under tiden Oscars har varit, men aldrig varit på en Oscarsgala.
Nu är er, alltså du, din familj, ni är baserade i Stockholm nu.
Ja.
Men var det i LA länge, eller?
Nej, jag har alltid haft Stockholm som bas, och det har jag alltid velat ha. Jag har aldrig velat ha basen någon annanstans, men jag har spenderat väldigt mycket tid i LA, speciellt på vintrarna, där jag tycker det är lite... alltså, jag älskar Sverige och jag älskar Stockholm, men januari till och med mars tycker jag oftast är kan man leva utan eller leva någon annanstans i alla fall.
Ja, ja, men det kan jag förstå, men som vi konstaterade för en stund sedan, du har hållit på med det här jävligt länge. Vad ser du som dina hundår?
Det är ju åren när jag flyttade från Örebro, jag var 20 år, så började jag på Wendelsbergs folkhögskola. Och sen så fram tills jag gjorde Jalla Jalla när jag var 27, då var det ju väldigt mycket tragglande och jobbade på en fri teatergrupp som heter Teater Tamaur. Och det var ju en oerhört stor chans för mig att få göra. Men vi hade ju inte produktioner som pågick året runt, utan det var liksom en produktion om året, så jag kunde livnära mig på det kanske 3 till 6 månader, och jag behövde göra annat under resten av tiden så där. Och sen så fick jag jobb på Stadsteatern i Göteborg idag utan att ha gått scenskolan, så det var ju väldigt kul. Och ungefär samtidigt spelade vi in i Jalla Jalla. Så jag skulle säga att de första hundåren är mellan 20 och 27 ungefär, när jag bodde i Göteborg.
Hade du några andra jobb där förutom, alltså, teaterjobb?
Ja, jag har jobbat med på ett hem för funktionsnedsatta. Vad heter det? Och sen så har jag jobbat med att köra ut korv och liksom lasta, fylla på korv, olika korvvagnar runt om i stan.
Okay.
Jag har jobbat som teaterlärare typ på någon fritids. Och ja, lite olika sådana sporadiska jobb.
Mm. Så du vet vad det är att ha ekonomisk ångest liksom? Och för
ja, verkligen. Mm. Det har jag ju också haft mitt i. Efter Jalla Jalla och Kops så här, jag ville ju inte filma hela tiden. Så jag har jobbat mycket med teatern då, och då har jag har valt att inte vara fast på ett ställe för att hålla det öppet. Och ibland är det ju så att du kunde ha gått lite tid utan att få jobb och bara, nu måste nog nästa jobb komma för att kunna fortsätta betala hyran och så här. Det har ju varit bättre de senaste 10 åren, har det ju liksom, har jag legat före så att säga. Så då har jag liksom byggt upp en buffert som är ganska bra, så då har det känts bekvämare. Och det har också känts som att jobben kommer. Man lär sig liksom att det är så. Jag skulle inte säga hundår efter Jalla Jalla kanske, men det var periodvis vissa tuffa perioder några år där innan 2010. Så där. Men de riktiga hundåren var definitivt i Göteborg mellan 20 och 27.
Men det var ett tag sedan du var rädd för att du inte skulle kunna betala hyran. Så att säga.
Ja.
Mm. Ja. Men har du, det kanske är för privat, men har du så pass att du skulle kunna skita i jobben av er?
Nej, det har jag inte. Nej.
Men du, jag funderar på en sak. Jag menar, nu sa du att de senaste 10 åren har det liksom rullat på med jobben.
Mm.
Samtidigt så tänker jag mig dig som en så himla mycket liksom en världsskådis. Alltså att du har liksom inte varit bara i Hollywood, utan du har liksom varvat med Europa, liksom, ja, men Nordafrika här.
Ja.
Är det ett problem för dina agenter typ?
Nej, ett problem är det ju inte. Så att man har ju, du har ju liksom castarna och alla som skapar projekten mer eller mindre sitter ju på specifika ställen. Det är där jobben har. Sen spelar du ju in på olika ställen. Hela världen är ju en arbetsplats egentligen.
Mm.
Så det är ju inget problem. Det är snarare ett problem nu för när jag har en familj, att du inte är lika mobil som du var innan liksom. Det kräver bara mer planering, det är det här med att göra.
Okej. Okay. För att jag tänkte på det du sa, att så här, om du försvinner i 1 eller 2 år för att regissera, att du inte blir bortglömd. Men jag menar, på sätt och vis så kanske man liksom, om man är het i Hollywood, så kanske man vill se till att få ett gig till där.
Ja. Nej, men det är så jag har tänkt, men jag har insett att det inte behöver vara så. Så att, och det tror jag faktiskt inte heller att det är.
Mm.
Nu har jag haft den turen att jag har kontinuerligt saker som kommer ut. Liksom,
på något sätt. Är det tur verkligen?
Ja, tur blandad med skicklighet. Och, men du måste ha tur. Liksom. Jag är säker på att vi har missat tusentals fantastiskt begåvade människor som aldrig har fått komma fram.
Mm. Men varför har just du fått jobben då, tror du?
Det har ju som sagt, men det är en kombination av tur, envishet, tro på sig själv och skicklighet att kunna utnyttja de chanserna man får och så här liksom.
Mm. Har du tjatat dig till en roll?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Okej. Okay.
Jag har bara en enda gång kontaktat en regissör för att fråga om det fanns något ledigt. Och det var för De tre musketörerna med Alexander Mörkaidem.
Mm. Fick du det?
Ja.
Mm. Grattis.
Och då tänkte jag så här, varför har jag inte gjort det här oftare? För det var ju liksom mer att Alexander blev, liksom så här.
Mm.
Och då tänkte jag att man kanske borde göra det här oftare liksom.
Men sen har du inte behövt, eller?
Nej.
Men hur många, alltså det kanske är supertråkig fråga, men hur många agenter har du?
2.
Okej.
Okay. Som det är nu.
En här.
Och sen är det ju vissa underagenter och assistenter, så det är ju, liksom, det är ju en grupp. Så här på något sätt.
Mm.
Men jag har en som sköter Skandinavien och Europa kan man säga, och en i USA.
Okej. Okay. Och förser de dig med manus som de tycker... Är de liksom lite gatekeepers för manus liksom?
Lite grann, och i början kan det vara så att de söker upp projekt och där vi försöker gå efter det. Nu för tiden är det mer handlar om att saker och ting kommer via dem liksom. Och så sköts det praktiska mest liksom så.
Mm. Trivs du med dina agenter?
Ja,
mm.
Väldigt.
De verkar göra ett hyfsat jobb.
Ja.
Du,
men framförallt så tycker jag om dem som personer, så det är bra.
Mm. Din brorsa känner ju vi till eftersom han är regissör och numera spelkille, men och antar jag fortfarande regissör.
Ja,
har du haft nytta av honom när du har jobbat med din film?
Alltså jag drar ju nytta av alla människor som jag har jobbat med innan, men när det gäller, det finns ju vissa personer som liksom är mer inblandade i det, där jag bollar mer. Tark, en av dem, Josef, Daniel Espinosa, de kollar ju på en, liksom, filmen också när den är under process och sådär.
Mm.
Så att det skulle jag säga. Men det samma gäller ju åt andra hållet också, för vi drar nytta av varandra liksom.
Mm.
Men Josef har ju gjort det väldigt mycket och är väldigt duktig, skicklig på det. Och de har alla tre liksom någonting eget att tillföra så här. Så att det blir ju liksom som ett gäng där man inte försöker hålla på sitt, utan man gör det tillsammans.
Mm. Fint, ja.
Mm.
För ni är ju en stor syskonskara. 5? Ja,
vi är 6.
6, förlåt. Dålig research av mig. Vad blev det av de andra?
Vi har 2 som är lärare, en som är sjuksköterska och en som är, vad heter det, revisor.
Det är intressant tycker jag det här, för att man, ibland sägs det ju att man liksom i en syskonskara så att man får ta den platsen som är ledig.
Mm.
Du liksom, är det så att ni som...
Jag är nummer tre i syskonskara.
Men skådiskillen var ju uppenbarligen tillräckligt ledig för att du skulle kunna claima
den. Exakt, ja. Det var väl så. Jag vet inte hur det kom. Jag bara kom in i det. Det är liksom det här med skådespelaren. Det var liksom inget som var planerat. Och det är också så här, 4 år senare så började Josef latcha runt med en kamera. Det var heller ingenting som någon visste skulle komma. Liksom.
Mm.
Och det hade ingenting med mig att göra heller. Så att det bara råkade bli så att vi hamnade där.
Men jag tänker mig att man som... jag vet inte hur det var för dig, men när jag var barn så tänkte jag nog att det där var ett jobb som... Eller det var liksom inte, det var inte ett jobb, det var något annat. Alltså att vara skådespelare eller att rockstjärna för den delen. Mm. Det är inte killar som jag som jobbar med det.
Nej.
Men var det det? För, alltså så här, när tänkte du för första gången, tror du, att ja, men vad fan, det här skulle jag kunna jobba med?
Alltså när jag gick klart på gymnasiet, som var, jag gick faktiskt på teknisk på Rudbecksskolan i Örebro, och för då tänkte jag fortfarande att jag skulle, jag tänkte att det skulle bli någon ingenjör eller så innan. Men jag sysslade med teatern vid sidan av, och det var där jag liksom glädjen och lusten fanns alltid. Men jag vet vid ett tillfälle när jag frågade en klasskamrat så här, jag vet inte vad jag ska göra riktigt, så här, ska jag bli skådespelare? Och då svarade han helt självklart bara, och han sysslade inte alls med skådespeleri eller någonting sånt. Så han bara, vad ska det annars bli? Och då, det var liksom det jag behövde på något sätt för att gå efter.
Ja, vad fint.
Ja.
Och nu sitter du här 30, ja, vad det nu blir, år.
Det blir väl, ja, fanns snart 30, ja, nej, 30 år sedan.
Ja. Ja. Mm. Och jag menar, alltså, jag ska ställa en fråga om jobbet, men själva åldrandet, är du okej med det?
Ja, det är jag faktiskt. Jag har aldrig tänkt så mycket på ålder. Så här. Nu när jag har fått mina söner så har jag blivit mycket mer medveten om det, absolut. Därför att man blir medveten om sin egen. Jag vill vara hälsosam när jag är gammal för att hinna med och kunna se mina söner växa upp så mycket som möjligt.
Mm.
Så att då är jag medveten om att okej, fan, nu är det bäst att börja skärpa sig med träningen och bli lite mer hälsosam vad man äter och så här, liksom. Men jag har inte haft det där som kallas för åldersnoja, har jag inte känt så mycket av.
Skönt.
Faktiskt. Ja, det är ganska skönt. För jag vet ju folk som har haft åldersnoja redan när de var 25. Liksom.
Mm. Ja, den har kommit krypande. Mm. Jag är ett år yngre än du. Dock. Mm. Så att, ja. Men du, nu har jag suttit här med dig i en dryg timme. Och jag ska kanske inte färga den här frågan på det sättet som jag tänkte göra nu. Men vad tycker du om din röst?
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Jag tycker inte det är obekvämt att lyssna på den. Absolut inte, utan jag har förstått att den inger någon slags trygghet på något sätt.
Mm.
Så Ja, om du frågar mig om jag är nöjd med den så ja, det är jag.
Ja, vad härligt. Stor kukslugn även där på något sätt. Men har, alltså, är du, vill du upp här lite ibland? För det känns som att du är väldigt så... liksom, du är...
låg i nivå. Nah, men alltså, nej, men det är där jag ligger. Liksom. Det är bara en del av min personlighet.
Du är kanske, ingen koleriker?
Nej.
Nej. Skönt. Mm. Vet du redan nu vad du vill berätta nästa gång du ska regissera?
Nej, det vet jag inte. Okay. Inte ännu. Utan jag väntar tills jag är färdig med klippningen och kommer in på mixningen och ljudläggningen innan jag sätter mig ner och börjar brainstorma på nästa idé.
Mm. Se fram emot att få se din film.
Tack.
Känns jättespännande. Du, med det Fares, så är värvet slut för idag.
Tack för idag.
Tack själv. En röst som är svår att tröttna på, den tillhör förstås Fares Fares, en av våra hetaste skådespelare på den internationella spelplanen, och han lär ju inte kallna av Boy from Heaven. Rekordung dessutom måste det ju vara, vann han något slags hederspris på Stockholm Filmfestival häromdagen. Grattis även till det. Vill du ha mer av Fares Fares, då vet du vad som gäller. Att Varvet på Instagram. Ninni Westin producerar, Acast distribuerar och jag som heter Kristoffer Triumph dirigerar det som i folkmun kallas Värvet. Vi hörs om max en vecka. Tack, hej.